Det är fredagen den 7 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, varmt välkomna till oss på Ledarredaktionen igen. Vi står redo för ännu en fredagspodd, allt medan högsommaren bitterljuvt håller på att övergå i sensommar. För nu börjar ju kvällarna så smått ta svärta och låna ton av hösten och solens rodnande krevad vid horisontvattnet börjar långsamt förflytta sig från nordnordväst till nordväst. Det är rötmånad, det är skördetid, det är kräfttider. Dags att sälja allt som ni köpte till sillen och stänga sommarbörsen. Och det är dags att be Muminpappan hämta fram fotogenlampan och tända upp verandan i augustis skumma timmar. Dags att leta upp flottiga gamla kortlekar, dela ut till Chicago eller Rummy. Dags att mjukt leta sig ner bland korgstolens mjuka dyner och låta det bräckta vattnet i håret torka mot kuddvaret. Men det är inte bara sensommar, det är dessutom var fjärde sån, då detta rike enligt sed och hävd snart ska gå till val. Enligt urgammal tradition och sagd och skriven lag ska vi om drygt en månad återvälja våra representanter för de närmaste 4 riksmötena. Så är vår vana, så är vår plikt och tjänst med traditioner tillbaka till ting och nämnder i gamla dagar. Då män samlades till dom, förlikning och i kniviga fall envig i för jordbruket mindre produktiva tider. Eller för att kung skulle väljas eller vräkas, gissla utses, fara skymtas, vårdkasa brunnit, ledung skulle samlas eller bara när annars så krävdes. I detta gamla rike, och nu blir det långt, där Torgny förmanat, Olof gett tapp, Sverkare och Erikar växlat, Margareta inkallats, unionfördrag undertecknats och brutits, riksföreståndare valts, blodbad genomförts, lappar införts i sigill, papister skjuts borten, arvsvälde instiftat, avsked till ständare tagits, regeringsform antaget, axel exilerats, kröning firats, envälde förklarats, krig förlorats, frihetstid tagit över, hattar och mössor växlats, envälde åter utropats, Finland gått förlorat, statsvälvning befästs, Karl Johan inkallats, regeringsform skrivits om, järnbana över Träslanda byggts, neutralitet förklarats, ångans tid utropas, ständer övergivits, 2 kamrar fyllts, valmanskåren utökas, bondetåg arrangerats, valmanskår blivit allmän, kohandel idskats, en striktare neutralitet förklarats, men än mer pragmatiskt genomförts. Rekordår påbörjats, Tage exilerat, 2 kammare blev en, sossar och borgare växlats, frimicklare trädkramare och BBS-are inträtt, gränser öppnats och sedan stängts, neutraliteten övergivits och klädkoden lättats och många kloka avvägda beslut har tagits av rikets män och kvinnor till fromma, stor båtnad och betydande gagn för oss andra män och kvinnor i detta gamla rike. Ja, denna exklusion i den historiska statsvetenskapens kuriosa kabinett och längs denna gobeläng av vantolkning av historiematerialismens sanna natur leder oss fram till idag, i augusti, detta anno 2026, då vi snart ska gå till val. Och med på resan fram till den andra söndagen i september finns vi förstås på Ledarredaktionen. Så ta en liten bit krondill hårt i handen, smula den mellan fingrarna och gnugga in dess arom i filtrum så ger vi oss av. Och med på färden är förutom jag själv 3 av mina kollegor på redaktionen som vi känner under namnen till och med. Tove Livendal, Mattias Svensson och Paulina Neuding. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Hej!
Kära Homeros!
Gud, är ett sånt blindstyre. Tove, då är vi äntligen tillbaka alla, samlade efter semestrarna. Hur känns det?
Det är stämningen här inne, den kan man ta på.
Ja, jag är helt svettig ska jag säga. Du, har du fått något ledigt eller har kampen mot jakobinerna tagit all tid under sommaren?
Någon måste ju hålla fortet. Men faktum är att jag ska ta en liten sensommarsemester nästa vecka, eller den kommande vecka, så att jag kommer faktiskt, den som sparar har sin semester.
Klokt. Det är slut med vikarie nu, bara ordinarie styrkan kvar i podden, så vi kan sammanfatta. Hur skötte sig reserverna?
Alldeles utmärkt. Det har varit idoga, flitiga, framåtlutade, ambitiösa sommarvikarier.
Verkligen, jag håller med. Intressant, Paulina?
Ja, verkligen.
Välkommen tillbaka, säger
jag. Tack så mycket.
Du ser ju oförskämt för det här ser ut.
Tack.
Som en majblomma i sensommarhagen. Alltså den här tiden när ängsklockorna slokar, kråkvickorna torkar, smörblommorna falnar, baldersbrån blir solkig och renfanorna blir lusansatta. Då kommer du som en nyutsprungen Linnea på fuktig granskogsmo.
Tack, det var väldigt spontant och väldigt vackert.
Ja. Det kommer mer. Liten huldra som speglas i kärnens svarta vatten. Hade riddaren Erland sett dig först, då hade Singo alla fått gå hem.
Mm.
Föga skymtar man den mörkna ryggen. Ska jag fortsätta? Har sommaren varit bra?
Den har varit jättebra, men jag har saknat er.
Ja, du har gjort det.
Ja, det är väldigt...
Varför jobbar du inte då?
Det är väldigt, väldigt mysigt att vara
tillbaka. Jobbar inte om du satt och saknar hela tiden? Mattias, du är här också. Apropå Singo alla då. Är du en Singo alla man eller ballerina man?
Alltså, ballerina vet jag kex, men vad är Singo alla?
Det är också kex.
Jaha.
Ja. De är med sylt.
Ja, och vaniljkräm. Alltså,
ja.
Nej.
Nej, det är inget. Ingen dera väcker någon större entusiasm.
Ska vi inte gissa om varandra?
Jag skulle säga Paulina, eller Mattias, för ballerina man, då tänker jag på ballettman, mannen. Honom ja. Känner du till mer kanske. Han var väl studentförbundare, var det inte det?
Jo, det var en av de där som gick brott som var. Det var väl han och några andra som var.
Ja. Studentförbundet var Mattias ungdomsklubb då.
Absolut.
Och ballettmannen var en känd person där då, som var iför ballettskor, genomförde faktiskt ganska grymma dåd och sen flydde med X2000 till Göteborg. Oj. Vilket var väldigt dålig flyktväg, för då är det lätt att hitta honom.
Och det gick väldigt snabbt.
Jag vet inte hur involverad han var, men...
Var det inte Lasermannen med i studentförbundet också?
Jo, kan ha varit.
Kan ha varit.
Men inte Jackie Arklöv, för han var med i MUF.
Kom igen.
Singo alla eller ballerina, Tove?
Jag tror ju inte på antingen eller inställningen. Jag tänker både och.
Mer fråga till Mattias. Har du läst några felaktiga översättningar och fått skäll på Facebook sistone? En mer?
Nej, jag vågar inte säga vad jag läser nu för tiden.
Har ni hört om det här, Tove och Paulina?
Ja.
Det är väldigt synd om Mattias då, för han försökte ju läsa i lugn och ro. Så hade han läst fel översättning, tyckte folk, var på 40 personer påpekade det på Facebook. Att du läser fel översättning, till slut som Mattias.
Av
Sauerberg, av Thomas Mann. Till slut skrev han bara, kan jag bara få läsa den jävla boken på en poäng har gått fram?
Ja, till stackars person som inte alls var ovänlig, utan bara liksom råkade vara en typ 40-onde.
Ja. Så sa du. Nej, men för grejen är så här att jag ska avslöja, jag började på Turgenev heter han väl i veckan, och så började jag läsa, så kom jag på det där, jäklar, är det rätt översättning? Nej, det var inte, det fanns en senare, så var jag tvungen att säga, nej, jag får läsa om allting. Så varning. Paulina, du tänker på sånt också?
Nej. Alltså, vi pratade ju om den här nya Odysseus-översättningen häromdagen.
Vilken av dem? Alltså, Wilsons i England?
Ja, eller? Den är ju väldigt ompratad. Ja, ja. Och så. Hon är arg på filmen.
Varför det?
Av olika skäl.
Emily Wilson, jag tror jag. Ja, just det. Den har inte jag läst. Jag tycker Björkesson, trots att det finns en fantastiskt bra klassisk svensk översättning, tycker jag Björkesson gjorde ett jättebra jobb också.
Jag var och såg den igår faktiskt.
Ja, men vad roligt.
Ja, den, får man säga att den var episk. Det passar väl absolut. I sammanhanget.
Jag håller med.
Den var riktigt bra.
Vi hade ju Madina som recenserade förra veckan då, så sa hon så att jag vill inte spoila någonting. Du kan inte spoila och du ser den. Men
den har några år på nacken.
Ja, just det.
Sirenerna gjorde han bra.
Mm. Jag har ju hört att det absolut roligaste, ingen har stuckit ut mitt öga, skämtet är inte med. Alltså,
ja,
det är ju jättekonstigt. Ja.
För det är, lite det är överhuvudtaget ganska lite dialog med cyklopen.
Ögat är på snedden också.
Jaha,
det var inte det, alltså så här på hög kant.
Ja, det är roligt.
Ja, det är en liten effekt.
Ja. Kom ni ihåg vem som spelade cyklopen i O Brother, Where Art Thou? Ni vet, den här Bröderna Coens version.
Den
är jätterolig. Det är ju faktiskt... vad heter han nu? Gud. Vad pinsamt. Han som svär så mycket i The Big Lebowski. John Goodman, faktiskt. Fantastiska filmer båda två. Mattias, du har ju, jag har en kommentar till här förberedd. Mattias, du har ju till skillnad från Peter lite aura att vara en man som vill ha ett samhälle där översättare får rimligt betalt. Har jag rätt?
Ja, absolut.
Ja. Och du håller också med att Peter, han har aura att inte ha det riktigt.
Nu är ju inte Peter här och kan försvara sig.
Ska vi sluta tramsa och dra igång?
Mm. Ja.
Ja. Paulina har sett trött de senaste 5 minuterna.
Det är så härligt att vara tillbaka igen.
Vi drar igång. Och då ska vi återigen konstatera att det är valrörelse, som jag sa inledningsvis. Och det kommer ju förstås dominera det mesta det vi gör här i podden de här 5 veckorna som kommer. Och valrörelsen har väl så smått dragit igång. Den första kräftan är utsugen, de första klorna knäckta. Och vad hittar vi i vänsterklon? Jo, då hittar vi då en stor skandal i Vänsterpartiet som jag tänkte börja med. Och det vet ni ju säkert vad det handlar om, men jag ska kort repetera. Det är Expressen som har avslöjat detta, både på nyhetsplats och på ledarplats faktiskt. Och jag vet inte, avslöja om det är rätt ord när det handlar om att det finns otänka kopplingar i Vänsterpartiet. De har redogjort för det senaste, så att säga. Liksom, att, och det var ju då att förra året skrev partiets riksdags... Det började så här med att förra året skrev riksdagspartiets riksdagsledamot Ilona Chatmarie Waldau ett öppet brev till en man som heter Ahmad Al-Mograbi. Och så här skrev hon till honom då: ditt mod och din uthållighet i kampen för frihet och värdighet berör och inspirerar långt utanför Palestina. Och att hon lovade att föra er röst vidare i vårt politiska arbete och avsluta med: din kamp är också vår kamp, med respekt och solidaritet. Vem är då Ahmad Al-Mograbi, som då sitter fängslad i Israel? Jo, han var då lokal ledare för Al-Hay Aqwa-martyrernas brigader. Och det är alltså då Fatahs terrorstämplade väpnade gren. Och han är dömd till livstids fängelse för att organisera ett antal terrorråd. Han skickade bland annat en självmordsbombare till en bar mitzvah-fest, alltså en judisk konfirmationsfest i Jerusalem våren 2002. Då 11 personer mördades, flertalet barn, bland annat två spädbarn. Och han organiserade också ett självmordsattentat där han instruerade en 17-årig palestinsk flicka att spränga sig själv på en stor marknad. Det blev inte så, det var någon som stoppade den innan, men hon dog och några andra dog. Och det här blev ju naturligtvis uppmärksammat då. Det blir ganska lång förklaring, för det är viktigt att det blir rätt här då. Vänsterpartiets förklaring efteråt då, den var lite gåtfull, men det var att här blev det fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt. Och bakgrunden till det då, det var att informationen om de här fångarna som han då hade skickat brev till kom från det palestinska riksförbundet, en svensk förening. Och Maria Forsberg från Vänsterpartiet sa så här: att våra krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ägnas åt våld mot civila och ha människors liv på sitt samvete. Men så blev det inte då. Så uppmålet visste då inte satt Marie Waldau så mycket om modet och uthålligheten när hon då skrev brevet som hon då hyllade. Men vi börjar där. Tove, vad tycker vi om detta?
Ja, jag har en text om detta på söndag. Mm. Och den handlar ju om att det här är ju ett mönster som vi ser. Det är ju, precis som du sa, det är ju inte... så att man ramlar av stolen, som Mattias brukar uttrycka sig, av förvåning. Utan det här är ju följer det jag såg när partisekreteraren blev intervjuad av Nikin i landet, tror jag, Aktuellt. Så var också en av frågorna att det här kom ju gång på gång på gång. Nya typer av avslöjande i samma härad. Så hur mycket kan man skylla på bristande rutiner när det är på det sättet? Så att det här är ju, ja, det är allvarligt. Det är tyvärr inte... förvånande. Det finns flera saker. Det ena är ju liksom bara rent som vi hör om lite då och då, att folk skriver under saker eller använder sitt, lånar sitt namn och sin plattform, i det här fallet sitt parti, utan att ha koll på vad det egentligen man skriver under. Det är ju liksom en sak i sig. Men sen är det då också det faktum att man har i Vänsterpartiet återkommande svårigheter att stanna vid ett stöd för det palestinska folket. Det blir liksom lätt ett hyllande, det glider över och man hamnar i fel sällskap med personer som har en annan agenda, som inte bara handlar om att värna ett folk, utan att också det är liksom här är det ju som terrorister.
Mm.
Så det här är ju tyvärr ingenting nytt.
Det är det inte, men samtidigt tänker jag så att det är ju fortfarande helknäppt på så många sätt, för att vi vet ju att den palestinska kampen, som man då kan sympatisera med, till stor del bedrivits med illegitima metoder. Så det vet ju Vänsterpartiet också, och det är ju viktigt då, om man då som demokratisk parti, att just därför hålla ordning både för den palestinska sakens skull,
ja,
och för den egen skull, för allas skull så att säga. Men ändå så är det så att, och det här visar ju liksom att man lägger ut en faktagranskning på det palestinska förbundet, det visar ju liksom också att man befinner sig med gränssnitt mot miljöer som är helt, i bästa fall ansvarslösa, i det andra, i värsta fall direkt sympatisörer i sin tur.
Ja,
säga,
liksom. Och det här palestinska riksförbundet, det var ju så sent som i våras, då var de ju med då som utställare på Vänsterpartiets kongress, och där säljer de kartor, och på de kartorna så finns liksom inte staten Israel.
Mm.
Och när man då frågar utställaren, som i det här fallet då är det här förbundets vice ordförande, så säger han tror inte på staten Israels existens, så att säga. Men det är, och då är han ändå där. De har en sån tongivande roll i ett parti som säger sig då stå för någonting annat.
Får jag bara bryta in där? Efter det här avslöjandet om kartorna så bjuder man in Palestinska riksförbundet att, till Nooshi Dadgostar på den här Nakba-dagen. Så det här sker efter att de avslöjar sig med att de vill utradera Israel.
Mm.
Om det inte är folkmord så vet jag inte vad som skulle vara folkmord. Så att, förlåt, jag ska inte avbryta, men den tidslinjen är ganska intressant. Så det här Palestinska riksförbundet har så visat sig vara jätteextrema redan i våras. Mm. Man bjuder in dem ändå. Och nu så har man den här... Ja, så tillkommer det här. Så att...
Ja, men det gör ju det. Och vi ska också, historien då om Israels utplåning har ju också någonting. Det är ju en gammal politisk mission från ett flertal av grannländerna under 90-talet då man skulle slänga Israel i havet och så vidare. Så sen då så att säga tagits över av palestinska företrädare. Och det har funnits en strid inom palestinska grupperingar. Ska man erkänna Israel? Medan, vilket vissa har gjort då när man då under Osloavtalet och fredsprocessen. Medan andra inte vill ha det så. I Hamas exempelvis. Då är ju då framtiden. Då är det inget Israel. Och att israelerna helt enkelt fördrivs från området, liksom i bästa fall fördrivs. Det har fått en fortsättning. Det är då Ina Hamdan på Expressen som har grävt vidare. Ina Hamdan, förlåt. Och då meddelar då palestinska myndigheter att samtliga riksdagsledamöter och EU-parlamentariker för Vänsterpartiet varit med och skickat brev till de här fängslade palestinierna för att visa solidaritet med dem. Det här förnekas av Vänsterpartiet. De angriper Expressen och säger att Expressen har genomfört oseriös kampanjjournalistik. Och Nooshi Dadgostars partiledare sa så här helt enkelt att Expressen har publicerat falska uppgifter. Expressen då hänvisar till de palestinska myndigheterna. Jag är inte man att döma om de sakförhållandena. Är det någon som har läst in sig på det här den senaste tiden? Paulina, du såg...
Nej, men det är så lätt att förvirra allmänheten genom att det är så här, det är ett land långt bort, det är konstiga namn som man inte kan skilja på. Det är svårt att skilja på den ena terroristen från den andra i och med att vi inte... kan man inte arabiska så är det väldigt svårt att skilja på namnen. Så att det är väldigt lätt att förvirra folk här. Men det som är uppenbart är att alltså det finns ett grundläggande missförstånd här, nämligen att det skulle säga krylla av oskyldiga, fredsälskande människor som sitter oskyldigt dömda i israeliska fängelser.
Ja, det är ju någon sorts grundantagande här.
Det är ett grundantagande. Och sen har man alltså skrivit med solidaritet och respekt och de här olika ordvändningarna till människor som är mördare eller anstiftare till mord.
Mm.
Därför att det är så den här rörelsen ser ut i hög grad.
Mördare, jag vet inte, i svensk domstol, jag menar, är man så inblandad i ett dåd så skulle man nog dömas för mord, ja, även i Sverige också.
Och sen så finns det hela det här med Palestinska riksförbundet, den här enorma historien av allting som uppdagas i... Det är inte liksom, ja visst, det finns de här kommunlistorna så där i Vänsterpartiet, men ordföranden i riksdagsgruppen, det har liksom, det går djupt in i riksdagsgruppen och partiledningen. Och sen så, men det är återigen, alltså så här, den här Satmari Valda höll ju ett anförande på en Palestina-demonstration där hon tog avstånd från Hamas och buades ut. Efter det är hon själv kritisk mot sig själv. Vi har aldrig sett en så allvarlig rasistskandal i ett svenskt riksdagsparti någonsin. Och jag menar, valstugereportaget uppdagade hemska saker. Alltså det var en politiker, även om ni minns
2002.
Det, som pratade om människor som Pinochet inte hann med, till exempel. Alltså regimkritiker i Chile som det är så här fruktansvärda uttalanden. Men omfattningen och extremismen bleknar i jämförelse med det vi har fått veta om nu i Vänsterpartiet. Samt så är liksom reaktionen från medierna är en helt annan. Och det är så här, för mig är det helt uppenbart att här ser vi mediernas bias från vänster. Jag kan inte förstå det på något annat sätt. Och inte minst då att Vänsterpartiet har en väldigt fånig försvarslinje, det så säger man då att det här är Expressens fel, det är Inas Hamdan som är dum. Och sen så säger man så här, förtroendet är skadat för Palestinska riksförbundet.
Jag tror fan det.
En perifer extremistorganisation, vad har det med saken att göra?
Mm.
Men det här godtas alltså, men förtroendet är skadat, men då går vi vidare. Liksom. Så här skulle jag föreställa er motsvarande i KD. Om KD ens pratar med Ja till livet så är det en skandal.
Hold that thought.
Och det är ändå ja till livet och ja, inte ens nej till livet på det här uttalet.
Vi ska återkomma till den här mediekritiska delen. Peter är ju som sagt inte här och kan försvara sig, men vi ska ändå föra den diskussionen. Mattias har vi inte hört någonting från. Som Paulina säger och som Tove var inne på, det är ju lite rörigt ämne det här. Det är ju lätt att man tappar ögonen på bollen. Jag känner att jag gör det liksom, även när jag sitter och försöker sammanfatta det. Hänger du med?
Nej, men inte riktigt. Alltså, dels den här aspekten, vilka är det man tänkte sig att vända sig till? Alltså, sån här, vilka är, vad har...
Oskyldiga man, politiska fångar i Israel.
Ja, alltså vad är det man velat stödja egentligen som de här har, alltså vad har de gjort för att hamna i fängelse även om det inte var attacker på civila och sånt där liksom. Det blir ju lite nyfiken på liksom
det är liksom inte så här Guantanamo här att folk sitter utan rättegång för vilket man kan vara väldigt kritisk mot och det finns i andra länder också. Ja. Det här är personer som är dömda för dåd så att säga. Så att
Det finns
liksom inget land där det finns så mycket så här, internationella organisationer och aktivister och så vidare som är
involverade. Och jag menar generellt sett så handlar det ju just om sådana personer som inte har fått en rättvis rättegång som liksom är samvetsfångar som har liksom ofta liksom ja verkat för demokrati, ifrågasatt diktaturer eller religioner och sånt där. Och det är den typen av människor man engagerar sig för. En gång i tiden var det ju också någonting som var Amnestys kärnverksamhet.
Det var ett tag sedan.
Ja, tyvärr. Och det är ju inte på grund av att det råder brist på sådana människor i världen. Och ändå så lyckas man då dels liksom leta bland fångar i vad som ändå är en demokrati och rättsstat. De är felbara de också, absolut. Men liksom, det blir svårt med det här. Och det har vi ju sedan länge. Alltså att den här föreställningen om att väldigt stora nycklar kring vårt samhällsliv ligger i Israel-Palestina-konflikten. Mm.
Det är en intressant projicering.
Ja, och det här finns ju också. Alltså, när demokraterna nu radikaliseras och får liksom en socialistisk falang, då är liksom en av få trossatser som du förväntas liksom ställa upp på, det är liksom sjukvård åt alla. Och så är det liksom, du ska säga någonting om folkmord i Palestina, liksom i Gaza. Mm. Det är liksom, och även där är alltså detta som sker liksom en atlant bort så oerhört viktigt.
Mm. Ja, men det, Mattias är inne på något jätteviktigt och det är Palestina som projektionsyta för alla dina fantasier. Jag såg ett klipp från Ship to Gaza när en kvinna som står med liksom Palestinasjal och dansar någon sexy dans och är så här frigjord för att hon är på Ship to Gaza. Och det är så här, uppenbarligen så är det en person som inte förstår vad som skulle hända med henne i själva Palestina om hon dansade den dansen. Men det är så här, idén om så här, Palestina är en plats där alla dansar sexy dans och det är en plats där man kan vara gay for Palestine och det är så här. Och också den här idén om att så här, ingen är fri förrän alla är fria, det här slagordet. Som så här, har ni hört talas om Iran? Har ni hört talas om Kina? Mm. Alltså, det är så här, idén om att det här är nyckeln. Och när det här problemet är löst, och det här finns ju som en gamla antisemitiska föreställning. När bara det här löser sig, då kommer liksom freden... Världens ekvation kommer lösas.
Men det betyder fler än woke-vänster som omfattas av den delen. Det har ju varit politiska analyser länge. Det kommer inte bli fred i Mellanöstern förrän Israel-Palestina löst. Det var ju vad många sa förut.
Jo, men idén här är så här, innan det här är en Iran-styrd talibanstat utan judar, så kommer ingenting i världen vara...
Jag bara påminner om att det har funnits den idén, vilket jag tror är felaktigt. Men...
Och den här fantasin är ju väldigt stark i generation Greta är också en fantasi, men Greta Thunberg med sitt sätt att tala och tänka kring världen är ju också ett symptom på det här.
Det är ju ingen slump, för att jag menar, Israel-Palestina, det är ju själva epicentrumet i den liksom koloniala kapitalistiska fossilberoende statens liksom, det är Palestina, det är där hammaren slår som hårdast.
Det spelar ingen roll att Israel är som de är i forskning kring gröna och så vidare. Men det där är väldigt intressant, hur blivit en sån kulturell föreställning.
Och det är också så, alltså, apropå den här selektiva, jag har ju fascinerats över hur liksom det kan vara så få, vi har liksom en befolkning i närheten av Europa som är förtryckta under liksom tilltagande liksom strikta lagar och annat i Georgien som jag har talat om emellanåt. Över 600 kvällar i rad har de varit ute och protesterat. De vill bli som en del av Europa, de vill bli en demokrati, de står upp för mänskliga rättigheter. Och var så få i Europa ser de deras engagemang, deras drömmar, hur det är en nyckel för att få ännu en stat som är trygg i förhållande till sin egen befolkning, till sin omvärld, till annat. Och så istället så... Det finns säkert ett genuint engagemang för demokrati också här, men det har ju onekligen blandats upp med väldigt mycket annat, och jag förstår inte varför det är så oerhört stort.
Mm. Men det kräver ju också att man ställer frågor om axeln Putin, Ryssland, Iran, Kina.
Ja, exakt.
Och då är det inte roligt längre. Då är det ingen som vill dansa höftdans liksom.
Eller? Det är en axel som för övrigt går vidare till Hamas och Hezbollah.
Ja, precis. Och det här går ju tillbaka till vänsterns historia av att så här, allt som är emot det dekadenta väst är mindre av ett problem, om inte en vän.
En sak till. Jag antydde lite syrligt att Chatt-Marie Waldau inte var informerad. Och det är en annan aspekt där. Om Vänsterpartiets förklaring stämmer, då är ju hela breven egentligen fejk. För då har ju hon suttit och skrivit ihop ganska personliga omdömen och tankar om en människa hon inte har någon aning om. Vem fan gör så?
Alltså... Ja, fast just de här, alltså på den tiden som sagt, när Amnesty engagerar sig i det här, då har jag också skickat iväg massmail till människor jag haft, till en organisation vars omdöme jag litat på för liksom på något sätt få fram att det finns någon här.
Ja, jag vill säga att jag inte på demonstrationståg, jag skriver inte under massa listor.
Ja, absolut, men människor gör det.
Det här är ju inte Amnesty, som har ett otroligt stark, otroligt stor trovärdighet.
Men har du skrivit till helt okända människor som du inte har tagit reda på någonting, din kamp inspirerar mig och sådär. Alltså, gör man verkligen så alltså? Och att du är ett föredöme för oss alla och sånt. Alltså jag vill ändå veta någonting om den människa är liksom offentligt.
Alltså i några fall så har jag skickat såna här mer eller mindre färdigtryckta kort som man kunnat skicka då liksom för att liksom visa att ja, vi är många, vi kommer från olika platser och sådär.
Jag tänker på den tiden, alltså 90-talet, då fanns inte heller internet. Och nu finns det liksom ännu mindre ursäkt, för du kan googla upp ganska enkelt. Det går att hitta information om det man ska skriva brev till. Informationen finns tillgänglig.
Ja. Då kommer vi till frågan. Vi kanske kan spara den faktiskt, för att vi ska ta den här frågan om hur det här påverkar politiken tillsammans med någonting annat. Vi ska gå vidare. Och då ska jag bara kort berätta det som förhoppningsvis redan har framgått av samtalet. Idag sitter vi samlade i studion. Äntligen satt poddredaktören i poddstudion för att parafrasera en större skriftställare än mig själv. Det har varit lite si och så med min lokalisering under sommaren. Förra veckan, du var med då var ni, Mattias, ja. Då satt ju ni alla i studion.
Vi fick skrika till kobben där ute.
Ni hade ett utmärkt samtal, och så satt jag och skrek ibland så här, helt fel ibland, så här, ni hade bra så här, Erik, vad vill du säga? Han har jag pratat i 5 minuter. vi beklagar det, men nu är vi på rull på Västra Järnvägsgatan igen, och både samtal och teknik kommer väl gynnas av det. Hörrni, vi ska gå vidare till kräftans andra klo, den högra. Den är inte mindre saftig den, för där hittar vi Sverigedemokraterna och stort tumult också. Det är ju det som också har diskuterats i veckan då, som har varit den stora snackisen efter Vänsterpartiet. Det är ju SDs Richard Jomshof. Fast många hade nog sett att det hade varit ännu större. Riksdagsledamot, tidigare ordförande i justitieutskottet, som låter tala om sig. I tisdags så skrev han så här på Twitter, eller X som numera heter. Mannen till vänster är Quisling, mannen till höger är en Quisling. Och under då fanns två bilder. Och mannen till vänster, det var mycket riktigt Quisling då, den norska landsförrädaren som styrde landet under den tyska ockupationen. Och mannen till höger då, som enligt Jomshofs är en Quisling, då återfanns Aftonbladets politiska redaktör Anders Lindberg. Och reaktionerna lät förstås inte vänta på sig, det blev lite mycket, vi ska återkomma till dem. Och sen skrev Jomshof så här: fast även Magdalena Andersson är en Quisling, de kryper ju alla för islamisterna vars mål är att ta vår demokrati och vårt land från oss. Tove ska ta lid här igen, du har ju skrivit dessutom, vad tycker du om Jomshofs uttalande?
Ja, jag refererade till vad SvDs politiska kommentator sa, nämligen att han utnämnde Jomshof till en av socialdemokratins bästa valarbetare. Och det får man ju hålla med om. För det är klart att nu har det här upptagit väldigt mycket syre och uppmärksamhet. Och det innebär att man kan inte prata sakpolitik eller andra saker, utan det här blir liksom, det trumfar. Så att på det sättet så kan Sveavägen skickas då fruktkorg till Richard Jomshof, tänker jag.
Mm, okej, okay. Det är de effekter jag fått. Vad tycker du om uttalandet?
Ja, men jag tycker att det är olämpligt. Det blir ett bekymmer när man ska ägna sig åt att använda väldigt belastade referenser och använda det som epitet på andra och sådär. Och det händer ju i debatten, och vi har ju också gjort oss skyldiga till det ibland, men det är ett sätt att föra debatten på som är slappt. Och det kommer sällan något gott ut det. Och här är ju fallet då att när Jomshof då blev kritiserad för detta, då går han ut och säger, ja men Anders Lindberg har ju också hållit på. Han har kallat Ulf Kristersson för von Papen. Han har kört med fascist- och nazistreferenser hur lång tid som helst. Och det är också sant och det är också olämpligt. Men två fel gör ju inte ett rätt. Och jag tycker ju att är man riksdagsledamot eller för den delen politisk chefredaktör, så har man liksom ett ansvar för att hålla debatten på en nivå som vi tycker är civiliserad och för den framåt. Och det gör ju inte det här.
Men då börjar vi det här, för här vill jag att vi ska rota ordentligt. Rollen som ledarskribent, journalist, opinionsjournalist förvisso, och riksdagsledamot, representant för den lagstiftande makten, för den offentliga makten, för våldsmakten, för den yttersta makten i samhället. Det är väl inte samma sak?
Det är inte samma roller, men båda har liksom en röst i det offentliga samtalet och omfattas av yttrandefriheten. Och mitt ärende här är ju inte att säga att det ska vara olagligt, utan bara säga att alla som för sig i det offentliga samtalet kan välja att göra det på ett liksom lämpligt eller olämpligt sätt.
Okej, men jag säger så här då. Jag tycker det åligger en representant för den offentliga, den yttersta våldsmakten i samhället, helt andra krav än vad det gör oss ledarskribenter.
Det håller jag med om.
Det håller jag med om, ja. För det tycker jag är lite viktigt där. Mm. Det tycker jag inte riktigt vart ordning och reda på här. En sverigedemokrat och en sosse, de är lite hit.
Nej, men det håller jag med om. Jag har ju, jag vet, någon gång tidigare diskuterade tidigvarande riksdagsledamoten Hanif Bali och skrev en text om när han hade varit väldigt vidlyftig i debatten, så att det här kan man absolut säga i debatten, men frågan är om man kan säga det på ett sånt här sätt när man är riksdagsledamot, därför att då företräder man också institutionen.
Mm. Men bra att vi fick ordning på det. Är det någon annan som har en annan åsikt om Tove, skillnaden mellan representant för riksdagen och lagstiftningen och det fria tyckandet så att säga? Eller är vi överens med om detta? Mm, bra, då går vi vidare. Behöver inte votera om detta.
Då ska jag vill ändå säga en sak. Att det här är inte den stora inrikespolitiska skandalen den här veckan. Det finns en större skandal, men den har behandlats av flera medier som om det vore den stora skandalen. Jag går ibland in på Dagens Nyheter.
Varför det?
Nej, men det är så här. Jag gör det ibland och sen så hoppar jag snabbt ut igen.
Jag brukar spela deras DN4, den är trevlig. Mm. Förlåt.
Och nu, eftersom jag inte är där hela tiden, men efter några sådana här vänsterpartiskandaler uppdagades så såg man ingenting på det sättet om detta. Men det var liksom så här demokratins undergång, därför att Jomshof hade sagt det här olämpliga och dåliga.
Vi återkommer. Det här är, förlåt. Vi är right up your alley start.
För att, alltså så här, och det här är ju en tendens. Jag har pratat om den som tendensen Ivar Arpi har twittrat.
Mm. Men jag återkommer precis till det här.
Men förlåt, och det här är inte för att jämföra då med Ivar Arpi. Men tendensen är spelar också in här, även om det här var en mycket olämplig sak att säga. Förlåt.
Vi ska ta oss an detta snart. Jag ska bara gå vidare och grotta, för jag tycker det är intressant vad Jomshof menar. Vad uppsåter det här? Vill han bara förlämpa så mycket han kan och bara vräker på, tror ni? Då skulle jag säga att det är olämpligt och vårdslöst och så. Men jag får för mig att han menar allvar.
Ja, alltså så här. Han kan omöjligt vara ovetande om att exakt den här retoriken finns hos nazister, fascister, högerextrema, våldsbejakande. Just att utmåla sina meningsmotståndare som landsförrädare är i precis den här rörelsen någonting som har ursäktat våld, terror, förstås förtryck, styre, diktatur. Alltså det här är en kärnpunkt. Den finns i deras vitbok, Sverigedemokraternas, om deras nazistiska förflutna, vilket bara det gör att det är inte jämförbart att liksom anspela på att partiet är brunt och sen liksom använder de samma sak som anklagelse mot andra. Det blir liksom väldigt konstigt. Man måste ju få kalla en spade en spade. Sen kan det vara mer eller mindre relevant eller smakligt och sådär. Men det här är ju en typ av retorik som har fått sin praktik och sina handlingar och andra. Och jag tror för min del inte att Jomshof, som ju är liksom den som känner hans persona bortom liksom internet, vet att det är liksom en rätt bleksiktig vegetarian som inte vill göra en fluga för när egentligen. Men Att använda den här typen av retorik i den situationen, i det partiet, det är grovt.
Är det värre om Richard Jomshof kallar Anders Lindberg för landsförrädare än att Magdalena Andersson kallar Tove Lifvendahl för landsförrädare?
Det blir, alltså i det senare fallet skulle vi nog ta det mer som ett förfluget epitet. Du ville dra till med någonting som var det värsta. I Sverigedemokraternas fall, man behöver bara hitta liksom valfritt kommentarsfält om Fredrik Reinfeldt, okay. Anders Borg och så vidare.
Här ska inte värdera avsändarna lika, utan det är värre.
Det här är inte bara ett random valt slagord.
Okej. Okay. Tove, Mattias säger att det är värre när Richard Jomshof använder det här än om Magdalena Andersson hade använt det mot dig. Håller du med?
Så jag tänker att man behöver i alla situationer försöka tolka så här, vad är situationen, vad är förförståelsen, vem är det som säger det, till vilka vänder sig den här personen. Och jag tror att Magdalena Andersson skulle använda det här epitetet på mig, så skulle det falla platt med marken. Det skulle liksom inte finnas så mycket att hänga upp det på. Däremot så förstår jag, det är inte så att vi är så här, oförmögna att förstå vad både Richard Jomshof sysslar med och vad Anders Lindberg sysslade med. Det handlar ju om att på något sätt använda en tankefigur som man tror att man kan nå andra med. Och det handlar ju också, jag nämnde ju de här Finspång-mimen som var för några år sedan. Det var ju också liksom just så här, man syftade på Nürnberg-rättegången när man skulle hänga folkförrädare, landsförrädare från Blickstolpa i Finspång. Det var ju också att leka med de här tråpen.
Men blir inte det ett väldigt problematiskt samhällsklimat om man inte, så att säga, enligt er har rätt att använda samma språk? Om vi är till höger då, som definitionsmässigt enligt vänstern hänger ihop med det bruna och sådär. Om när vi säger du är landsförrädare, då menar vi allvar, för då vill vi hänga folk i lyktstolparna.
Men vänta, när blev vi?
Enligt vänstern, så jag vet inte.
Jo, men alltså så här, vänstern är inte tillräknelig här liksom.
Det
är en oerhörd skillnad om du kommer från ett parti och företräder i maktens salar ett parti med rötter i bland annat nationalsocialismen, och du företräder ett borgerligt liberalt parti som inte alls har det idégodset, inte alls har...
Fast liksom... den skillnaden gör ju inte extremt starka aktörer på många håll liksom.
Nej, men då har de fel.
Ja, men precis. Men det jag menar...
Det är ju fortfarande, vi är ju fria att värdera och göra en olika värdering. Det är ju ingen som har hindrats att säga någonting eller ska hindras att säga någonting. Det här är ju tvärtom en upplysning om en tankevärld som finns.
Nej, men fast min poäng var så här, ni menar då att samma språk ska bedömas olika efter och aktörer. Är inte det liksom ett försvar, eftersom då, jag vet inte hur vi är med personligen, men antal gånger jag på sociala medier blivit anklagad för att vara brun och fascist, det är oräkneligt liksom.
Ja, absolut.
då blir det ju, då kan jag ju aldrig använda det språket som mina motståndare kan använda. Är inte det lite orättvist eller orimligt? Alltså
jag säger som P.J. O'Rourke, no one has ever been having a dream about being sexually ravished about a person dressed as a liberal. Liksom. Det är orättvist att bli kallast för nazist eller något sånt där. Liksom. Men jag menar, det säger, alla sånt där grejer säger ju mer om avsändaren. Och är det liksom bara knäppt så är
fast det
ju knäppt.
Fast det är ju inte knäppt. Liksom. Det är en fullkomligt legitim åsikt.
Jo, men så här liksom. Just de här grupperna, liksom, främlingsfientliga nazister, fascister och sånt där. Liksom,
räknar du Jomshof till fascistiska, nazistiska grupper då, eller?
Han företräder ju ett parti som liksom är en demokratisk variant av det här, som definitivt har sådana anhängare.
Då har jag avviken uppfattning.
Det kan du göra, men kolla i valfritt kommentarsfält. Men då är det så här, för dem är ju jag liksom en socialdemokrat och svikare och sånt där liksom, så fort jag kritiserar SD. Då får du exakt de där reaktionerna. Tar jag dem på speciellt stort allvar? Ja och nej. Liksom. Det finns en enorm värderingsskillnad som framkommer där. Och vad man kastar för epitet säger ju som sagt mer om avsändaren
men du kastar
om mig.
Men du kastar ju själv just epitet att Jomshof då står för nazistisk.
Nej, det är ju en etikettering. Meningen att vara ett epitet utan försöka ha så rättvist som möjligt.
Rättvist beskrivning av Jomshof menar du? Paulina hade anmält det. Men okej, jag tycker jag visar ändå på komplexiteten. När ni säger att olika aktörer har rätt att använda olika språk, så är det ju så att de måste ju...
Men vad, de har rätt att använda exakt samma språk, inte alltid värdera det annorlunda.
Ni kommer döma folk olika efter vilket...
Ja, det är klart. Om du kallar en nazist för nazist... Om nazisten kallar en annan för nazist så är det ingen ekvivalens i det.
Nej, men det innebär ju då att det finns ju förförståelse att det ändå finns en någorlunda allmän uppfattning att den personen är nazist. Jag tycker inte Jomshof är nazist. Jag tycker inte om honom, men det menar du.
Nej, då har du inte lyssnat någonting.
Jo, det tror jag gjort. Jag är ganska van att lyssna.
Ja, men varför refererar du mig helt fel då?
Men okej, hur är Jomshofs relation till nazismen menar du då?
Jag menar att han, när han börjar hänga ut meningsmotståndare som landsförrädare, hakar i precis den tradition som finns i hans parti, som är och har beskrivits som en besvärande historia som bland annat handlar om rötter i nationalsocialismen, i fascismen, i främlingsfientligheten. Alla de har ju den här retoriken av att landsförrädare är de som säger emot oss, de ska straffas, de ska, ja, sådär liksom. Och den typen av föreställning om politiska meningsmotståndare i en demokrati är liksom, den är för mig väldigt far out där.
Men min poäng är så att det blir ju väldigt svårt när förförståelsen skiljer sig så mycket åt för vilka vi är. Du har ju din förförståelse, jag har min förförståelse. Om vi sen då i nästa hand ska då värdera folks utsagor efter den här förförståelsen, då kommer vi ju inte längre ha ett gemensamt språk i andra läget på något sätt. Är inte det problematiskt? Det är där det jag försöker, när ni båda säger att vi måste bedöma. För jag köper din, det är självklart som du beskriver, men vi har ju så radikalt olika uppfattningar om aktörers grundförutsättningar, så att säga.
Jo, men där, den typen av motsättningar lever vi med ju nu. I min värld, där liksom den här typen av krafter är höger, då är jag, vänsterextrem. Och det är ju liksom så jag beskrivs i de här kretsarna. Och det är ju liksom, det är så de ser på saken. Ja. Och det är klart, ja, det är väsensskilt från hur jag själv som frihetlig liberal etiketterar mig, ser mig. Och så är det, därför att vi har helt olika uppfattningar.
Vi ska ta den här diskussionen vidare, för det kan ju jämföras med andra saker. Det har ju många redan gjort. Vi tar det här först. Vi ska ta ett inspel från Peter faktiskt, som är inte med oss idag. Men han skrev så här på Twitter. Jomshof är en pajas, men i 8 år har din ledarredaktion varit pionjärer i arbetet för att sabotera seriös debatt. Ingen har gjort mer för att kontaminera den demokratiska kultur som vi nu uppmanas att försvara. Och då riktar han sig då till Anders Lindberg. Och han talar också om att det här är ett magnifikt hyckleri. Tove, håller du med Peter här?
Ja, och det är som jag skriver, så här, båda sakerna kan vara sanna samtidigt. Richard Jomshof beter sig olämpligt. Aftonbladets ledarsida har också drivit debatten på synligen olämpligt sätt. Men det, i min värld så är ju, förlorar vi allihopa på att det är på det sättet.
Mm. Så på samma sätt som vi ska, så att säga, ska döma Jomshofs utsagor utifrån en förförståelse kring honom, så måste vi då, så att säga, döma eller förstå Anders Lindberg utifrån vår förförståelse att han menar inte riktigt allvar när han vill försvara demokratin, för han själv varit dum tidigare. Är det där vi hamnar, eller?
Nej, men alltså, jag tror inte man kan ägna så himla mycket tid åt att liksom så här fastslå, nu ska vi alla tycka på det här sättet, utan jag, min åsikt är bara att det här är ett olämpligt sätt att föra debatten, och då reagerar jag när jag ser sådana uttryck, och sen hoppas jag att det blir...
Ja, men jag är medveten att pressa hårt nu, för jag tror det här är ganska avgörande faktiskt, för att det här mår man nog bra själv att reda ut.
Men är det inte just så att, jag menar, jag har väldigt svårt att ta Anders Lindberg på allvar just när han blir väldigt högtravande om den hotande demokratin och alla han har utmålat som nazianstrukna och högerextrema genom åren. Många som inte är det. Det gör ju liksom att det faller, trots att det liksom är viktiga värden, faller i lite liksom löjets skimmer och sånt där.
Jag förstår vad du menar, men ja. Hans utsager är väl ändå, kan man inte värdera ändå utsager som ett värde ändå, bortom
det, tidigare, klart man kan, alltså det ska inte spela,
för nu har jag vänt sida här liksom, för nu menar jag försvarar jag snarare Lindberg än jag, alltså att, ja. Varför ska Lindberg dömas, varför ska Jomshof dömas för utsager vi i grunden kanske ska tillmäta lite större värde, eller jag är inte säker på det här, men det är så jag tänker här i alla fall.
Jag tror jag håller med dig. Alltså, du menar att han blir...
Det är väl bra om Anders Lindberg försvarar demokratin?
Ja, det är utmärkt. Ja. Det är utmärkt. Mm. Och liksom, det är fortfarande han som är påhoppad här på ett väldigt exempellöst sätt. Alltså, oavsett hur man beskriver hans gärning som ledarskribent och vad man tycker om det han skriver. Jag menar, det är vårt jobb att tycka väldigt annorlunda. Men han är inte en fiende till demokratin. Han är inte en landsförrädare. Han är liksom inte någonting i närheten, nej, av det.
För det är min nästa poäng jag skulle vilja höra mer. Om Jomshof menar allvar med att Magdalena Andersson är en quisling... Bara kort för er som inte har koll. Quisling var alltså den personen som, när Tyskland ockuperade Norge och den legitima regeringen och kungen flydde till Storbritannien, då gick han in och sa så här att nu är det jag som företräder Norge. Han bildade alltså en illegitim regering i samarbete med ockupationsmakten. Det är väl liksom definitionen på landsförräderi. Det är ingen på något sätt rimlig beskrivning av Magdalena Andersson i något fall, på
nej,
något sätt.
Nej.
Det är rubbat, skulle jag säga till och med. Det är inte felaktigt, det är en knäpp hjärna som har kommit fram till det, eller?
Ja, det är så pass far off att...
Jag tror ingen politiker i Sverige, nej, men, verksam idag kan jämföras med Quisling. Det är helt orimligt.
Så här, nu har ju termen blivit... Jag kan minnas vårt ironiska 90-tal när man kunde säga ja Hitler om man fick en läxa och
Quisling som... Poängen var att om man inte slänger sig med...
Sara Skyttedal sa det här decemberöverenskommelsen.
Ja, och det var slarvigt och konstigt.
Men det var också hyperbol, du visste att det var...
Ja, exakt. Men... Om Jomshof menar allvar så är det ju, vilket jag ändå funderar på, så här, det är så rubbat. Ingen svensk aktiv politiker idag kan någonsin jämföras med Quisling, menar jag.
Alltså det här bottnar ju i en...
Nej, precis. Inte precis så.
Inte ens kommunisterna när de styrdes från Moskva. Jag är helt övertygad om att hade ryssen kommit, då hade de visat sig för fosterländska. Jag tror det. Tror inte det? Kanske någon, de hade hittat sin kusinen någonstans där nere. Men jag tror majoriteten av svenska kommunister hade solidariserat sig med fosterlandet i det läget. Mm. Förlåt.
Så här, alltså det här är, nu zoomar jag ut istället. Det här är den typen av diskussion som vi har med jämna mellanrum i den svenska debatten. Därför att vi vill hålla rent. Vi tycker inte att man ska uttrycka sig på det här sättet. Det vi ser är att måttstockarna är helt olika för höger och vänster. När det gäller hur makthavare får tala med journalister, Magdalena Andersson till exempel, Lena Andersson. Hur Anders Hanberg skrev om bruna råttor
Det var advokatsamfundet, men det var hon som förde deras talan då.
Hon fick ju mycket mothugg också.
Fick hon det? Hon fick väldigt mycket stöd också. Vill jag minnas. Eller advokatsamfundet fick mycket stöd.
Ja, alltså, det var inte så att hon var, liksom blev en konstig person som för alltid förknippas med detta.
Utan när Svenska kyrkan ringde klockorna och förklarade att det här Thomas Gyrlund var nazister.
Det var väl den bästa marknadsföring han kunde.
När jag har skrivit om stök på biblioteken har ett vanligt svar varit att jag är brun. Alltså att jag är nazist. Och då råkar jag ha en sån familjehistoria att jag tycker att det är väldigt stötande. Extra stötande. Och då är det så här, inte en familjehistoria av att vara nazist.
Nej, lite tvärtom kan man säga. Nej, men det är ju också rubbat.
Ja, det är ju rent och sagt rubbat. Det här är den typen av diskussioner som vi ska ha. Och det här är inte så här, vad bra att vi är oense, utan det här, diskussionen är ett renhållningsarbete och det är viktigt att måttstockarna är lika för alla och det är viktigt att vi slå vakt om hur vi pratar om med varandra, därför att det har en relevans för demokratins motståndskraft och allt det där. Men det är fortfarande så att vi är väldigt bra på pratet. Vi är jättebra på att säga, men han sa faktiskt ett ord och Quisling var så här och Quisling sköt han och därför konsekvensen att han vill, och så vidare. Den här övningen är vi bra på. Men det här partiet där man skriver brev till människor som bombar en konfirmationsfest, det är så svårt så att man hellre släpper det helt och hållet, för det har vi inte övning i.
Jag har massor kvar i manus om dem. Ja,
det här blir en lång punkt.
Ja, det blir det. Men det här är viktigt. Jag ska bara säga det att advokatsamfundet då, den de pekade ut som exempel på Bruna Rotte var ju då Hanif Bali. Advokatsamfundet drog sedan tillbaka sitt uttalande men valde samtidigt att hylla den som förde samfundets talan när utpekandet gjordes. Hörrni, vi ska gå vidare.
Ja.
Är det ett problem?
Nej. Nej,
det är en skärmsläckare, ja. Mattias. Det är något nytt. Jesper, det där får du inte klippa bort.
Jag blir bara så nervös.
Kära lyssnare, vad som hände var då att skärmen där inspelningen hade försvunnit och ersatts med en grön äng. Det här är en ny idé. Du kanske minns de där grejerna, alltså, de här, vad var det, fyrkanterna som studsade runt på skärmen på 90-talet.
Man kunde skriva så här.
Vi ska lyssna på en annan politiker, inte Richard Jomshof utan Lars Ohly.
Det handlar framförallt om att de står vid sidan av det demokratiska samhället med sina rasistiska främlingsfientliga värderingar. Det är en kvissling vi ser. Det är en medlöpare, en förrädare som skulle gå fascisters ärenden om de fick möjligheten.
Det är då Lars Ohly som pekar ut Jimmy Åkesson som kvissling. Det är ganska länge sedan, det blev på 00-talet här då. Nu har ju Lars Ohly då, han är vid tiden uttalad kommunist, en våldsideologi med då 100 miljoner dödsoffer på sin sida. Han är partiledare för då. Hur bedömer ni hans uttalande av Jimmy Åkesson? Tove, börja med dig. Är det som Jomshof, är det lika illa, är det värre, är det mer eller mindre?
Nej, men jag tycker att det är illa. Jag tycker att det blir jättedåligt att använda den sortens referenser för att kasta på andra människor.
Mm. Skillnaden här är ju att han ger sig på en annan politiker, inte en ledarskribent skulle jag säga.
Ja, men det är också så här, hur för du dig i samtalet? Hur väljer du? Vilken nivå lägger du det på? Jag läste, Nils Funke var ju och kommenterade den här, båda de här inläggen, och han konstaterade så här, var varsamma historiska paralleller och tänk på att man inte måste sänka sig till motståndarens argumentationsnivå. Jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Sen säger han också då apropå skillnaden här att liksom det här med att lämna allmänt nedsättande omdömen, det är som regel juridiskt strafffritt även om det är oförskämt, men det han gör med Magdalena Andersson, det tycker han landar i gråzonen mellan det som är oförskämt och det som är straffbart, därför att det är liksom, han går in och tar ett steg till
när han, och anklagar henne för ett brott.
Exakt.
Ja, för jag tänker, nu har det blivit väldigt svår reaktion. Jag tänker exempelvis på Svenska PEN, den här organisationen då, som arbetar för det fria ordet. De gick med anledning av Jomshofs uttalande ut med en stor debattartikel i Svenskan igår och sådär. Det gjorde man ju inte, vad jag vet, när Lars Ohly sa det här. Varför, nu är inte Svenska PEN här, men varför trodde de inte värderade Lars Ohlys uttalande då?
Kommunismen har många brott på sitt samvete, men de har inte använt den här typen av retorik. Den far inte in i de terrorspråk som liksom kommunismen använt för att liksom definiera ut folk. Då var det ju mer att man var otillräknelig borgare och utsugare.
Fast de blev folk döda för republikflykt. Liksom.
Ja. Det finns ju förstås. Liksom. Men så här, därför så tror jag att det inte liksom... Det hakar inte på samma sätt i en förförståelse som är liksom nära det våldsbejakande. Sen...
Så vi är tillbaka till det med att vi måste bedöma utsagan efter avsändaren.
Vänta. Okay. Jag kan ha fel i den bedömningen, men det är vad jag skulle anföra för att liksom det här... Jag har aldrig hört talas om det här förrän liksom de senaste dagarna när någon grävde fram det, så jag har liksom inte haft någon möjlighet att förhålla mig till det. Däremot så... Hur Lars Ohly betedde sig, och det har jag kritiserat åtskilliga gånger, när han liksom inte kunde dela sminklås med Jimmy Åkesson och sådana, den typen av, alltså, både liksom nedriga och generande för de som utförde de markeringar som Sverigedemokraterna som nyblivet riksdagsparti utsattes för. Det tycker jag verkligen är värt att kritisera, just för hur man betedde sig när man skulle vara fin och sådär. Och det här räknar jag definitivt i det, därför att det är ju liksom en grotesk, oavsett om man vill göra en snäll tolkning, så är det en grotesk överdrift som en partiledare för liksom ett seriöst riksdagsparti inte ska ägna sig åt.
Båda övriga har vinkat, Tove först.
Ja, nej, men jag vet inte, men jag tror att det skulle vara så att om man gjorde en jämförelse när Lars Ohly säger det här och var vi befinner oss nu och tittar liksom i mediearkiv och sådär. Så just nu så är ju på vänstersidan, åsiktsmässiga vänstersidan, så är ju synapsen inkörd att är det högerregering och dessutom med stöd av SD, då är demokratin hotad.
Alltså, pratar om Svenska PEN, är de en vänsterorganisation då?
Nej, men man är väl en del av tidsandan, så man kanske sveps med. Jag tänker på du har de här UD-tjänstemännen som skrev upprop, också unheard of förut. Alltså det sker ju, när du får en tidsandan när folk sveps med, så kanske man åker med på det. Det är ju Sverige med om hela tiden.
Nu kommer ju Svenska PEN för all framtid bedömas om det kommer andra uttalanden om man inte svarar.
Så kan det bli. Det binder man ju ris åt egen rygg.
Ja, det är ju så.
Ja, men det är ju så också att så här, det mesta som inte är uttalat höger blir vänster. Och liksom så här, det är klart att det här har att göra med den slagsida som finns i journalistiken. Vilken underbar slump att så många journalister är vänster. Och att vi sen får den här typen av slagsida där en Lars Ohly behandlas helt annorlunda än det här. Mm. Så bara för att lägga till några saker som vi har glömt. Alice Teodorescu
blev
fysiskt angripen i Europaparlamentet av en palestinaaktivistisk vänsterpartist. Var finns det i valrörelsen? Förlåt. Hade det här varit SD så hade vi inte hört något annat. Och Ulf Kristersson hade inte fått andra frågor.
Vi går vidare. Daniel Riazat, Vänsterpartiet, 2020 skrev han så här. Fascisten Ivar Arpel lär ju hamna på Säpos lista över våldsbejakande extremister snart. De var riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ivar Arpel jobbade här på den här redaktionen då. Svenska PEN skrev ingen debattartikel den gången. För det här då, Ivar Arpi är fascist, det är ju ett värdeomdöme, det får man ju säga då. Men att han hamnar på en lista över våldsbejakande extremister, det ligger väl ganska nära att anklaga någon för ett brott. För att vara, det är ju terrorister han pratar om, att Ivar Arpi då dels är fascist och dels är våldsbejakande extremist.
Mm.
Ja, Svenska PEN, de reagerar inte den gången.
Tänk va? Vad hände med vänsterpartisten?
Men jag kan ta vidare, för jag hittade ett exempel som jag tyckte var väldigt bra. Det gäller Ali Esbati. Han var ju högt uppsatt i Vänsterpartiet som var regeringens stödparti, så att han motsvarar väl Jomshof ganska hyggligt idag. Esbati är mer framträdande i VM och Jomshof i SD idag, men han var, ja, men då så...
Ja, Jomshof har ändå under mandatperioden varit justitiepolitiskt talesperson.
Ja, det har men Esbati var ju ändå den som satt och förhandlade med regeringen.
Han var ekonomisk-politisk.
Ja. Då skrev han också om Ivar Arpi när han jobbade här, och alltså då Ali Esbati då var... stödde då socialdemokratiska regeringen att Ivar utnyttjar vidriga våldsdåd för att mobilisera din nyfascistiska hejaklack mot invandrare och politiska motståndare. 30-tal? Likheter finns. Svenska PEN behöver inte vilja, då ska vi ingen debattartikel då heller. Tove, du var ju ändå chef. Hur, vad tänkte du när den här typen av anklagelser från så extremt högt uppsatta politiker som Ali Esbati ändå kom mot dina medarbetare?
Ja, jag tänkte väl som jag tänker när... Alltså, ja, jag har ju varit med ett tag nu och då så blir debatten orimlig och det kommer anklagelser som är... Precis som Mattias är inne på, säger väldigt mycket om den som utslungar dem. Mm. Och det är beklagligt. Då får man diskutera och så får man förklara varför det är helt sjukt att använda den sortens retorik. Och det är tycks vara ett Sisyfos-arbete.
Hanna Gunnarsson från Vänsterpartiet fick sin bil vandaliserad. Då skrev Ali Esbati så här: SD-SVDs klickens modus operandi. Det är alltså en tung politiker som anklagar tidningen Svenska Dagbladet mer eller mindre för ett brott. Hur tänkte ni då, liksom?
Ja, du får inget annat svar.
Nej, nej, men hur tänkte svenskans ledare... Ni måste prata om det här... Ja, är det trams? Det kan bli så. Nej, men ni måste prata om det här redaktionsledningen, att en medarbetare blir utsatt av en central politiker i statsledningen av att... Hur gick tankarna?
Jag tycker redan jag har svarat på det. Det är så att säga, det finns omdömeslösa personer som ibland också sitter på maktpositioner.
Mm. En annan sak...
Och det, får man, jag menar, det man kan göra är ju att exponera det och skriva om det och förklara och inte låta det komma undan utan så här, oemotsagt.
Mm. Men det här är ju väldigt talande. Du gräver ju fram saker som vi antingen inte kände till eller har glömt. Mm. Och skälet till att vi inte kände till det eller har glömt det är att det behandlas inte och det rapporteras inte om det på samma sätt som motsvarande från höger.
Ali Esbati
betyder inte att det är bättre från höger, men det behandlas annorlunda.
Ja. Ali Esbati kallade 2017 Alice Teodorescu, som då var på Göteborgsposten, för högerextrem hetsanförare. Mm. Det där ligger ju också brottsanklagelse i och med att det finns ett brott som gör sig skyldig med hets mot folkgrupp och dels högerextrem då. Det här uppmärksammades faktiskt av Expressen, men Ali Esbati vill då inte svara på några frågor. Och då skrev han också om Niklas Svensson, som var den som hade ställt frågor, att Niklas Svensson hade den nazistiska tidningen Nyheter Idag som inspirationskälla. Skrev han offentligt på Facebook, så det var ju då, först gick han på Göteborgsposten och sen på Expressen. Det här uppmärksammades inte heller mycket. Jag kollade medierarkivet. De som faktiskt gjorde det var DN-ledare. Så där var Erik Helmersson skrev en väldigt bra text då. Men GP skrev ingenting om det. Så här. Och återigen, Ali Esbati är uttalad kommunist. Mm. Det berättar han inte igen, men han var ju det i alla fall som ungdomspolitiker. Det är en av de riktigt, riktigt stora våldsideologierna. 100 miljoner offer. När han kallar någon för fascist, vi vet ju vad antifascist betyder i det kommunistiska sammanhanget, den antifascistiska skyddsvallen, som då den stat som kommunismen stöttar.
Ja,
fram.
Och vi har också AFA som är deras våldsamma.
Vi vet vad fascist... Om vi tar...
Så den stämpeln är ju lite grann... Alltså,
om man följer ditt resonemang sen tidigare,
ja, exakt.
Så är det ju... inte jättebra om en kommunist kallar dig för fascist, liksom.
Nej, för då blir det på samma sätt knutet till liksom faktiska våldsdåd i vår samtid och till liksom den typen av extrema uppfattningar. Det är mer liksom...
Det är en jättegod poäng. Alltså, när du stämplas som fascist av en uttalad kommunist...
Mm. Då är det ju liksom, det är ganska många människor som dog vid Berlinmuren i den antifascistiska kampen, kan man ju säga. Oli var ju också uttalad kommunist. Han tog ju det tillbaka senare. Skillnaden är ju så här att ingen av de som anklagats för fascister, varken Jomshof eller Ivar Arpi eller jag eller vi, så här, vi är ju inte uttalade fascister. Vi tar ju tvärtom avstånd från fascismen så ofta vi kan. Ja. Medan Esbati och Lars Oli är uttalade kommunister. Mm. Nu är det lite jag som håller föredragen, men liksom, jag tycker det är intressant.
Och som tillmäter förförståelsen en betydelse.
Nej, för det är frågan är så här, ska vi göra det då också? Varför gjordes det inte då? Varför skrev inte Svenska PEN någonting om den här gången?
Du måste bjuda in dem och fråga.
Jag tror inte det finns en chans i helvete att de skulle komma här. Men
prova.
Jag tycker det här är intressant. Sen är det ju det mest fantastiska ironin är, sen när den svenska migrationspolitiken verkligen lades om i restriktiv riktning, då var det ju Ali Esbati som stod bakom det. En sak till här, det gäller Jomshof. Hans agerande tycker jag förtjänar lite också. Vi har pratat lite om det tidigare, Tove. Han har ju en väldigt speciell politisk agenda som är då vad jag skulle betrakta som islamfientlig.
Mm.
Han menar då att man är landsförrädare om man då stöder islamism. Alltså, vad tänker vi om det?
Alltså, det är skillnad på islam och islamism.
Mm. Men han menar ju exempelvis att, vad han sagt, halvmånar ska betraktas som liksom hets mot folkgrupp, som nazisymboler i offentligheten, att det inte ska vara lagligt och sådär. Alltså, det är inte det väldigt märkligt?
Det är far out.
Det är far out.
Mm. Han kommer ju med en bok nu lagom till valet om islam. Så att jag antar att han kommer att lägga ut texten i den då.
Mm. Har ni pratat för mycket då?
Nej, tvärtom. Tvärtom. Jag tror att det här blir...
Rädda våtbankerna.
Ja, men det känns ju ändå som latrintjänstgöring och behöva ägna en sammanfattning av en valrörelsevecka åt det här, eller hur?
Du kommer precis till min nästa poäng faktiskt här. Alltså.
Vilken brygga.
Ja, det är en jättebra brygga. För det här är ju faktiskt det som har... valrörelsen har handlat om den första veckan. Visserligen är det så här, jag har tänkt tillbaka på forna tiders valrörelser. Minns du någonting som hände under valrörelsen som hände under augusti? Det minns man nästan aldrig. Man minns bara de två sista veckorna. Det är det som definierar. Mm. Så det är mycket liksom förpostfäktningar nu. Sådär liksom. Men det är ju lite fascinerande för det är nästa fråga. Mattias, den här frågan går till dig tror jag nästan. För att du är ju ofta den som tycker att det är jobbigt med den här typen. Hur ska vi värdera så att säga det där, alltså kulturkriget, språket så här, jämfört med sakpolitiken? Står de emot varandra? Tränger de ena ut den andra? Är det så att...
Men det är en retorisk fråga.
Nej, men nej. Båda hör väl hemma här?
Ja, alltså... det här finns ju uppenbart som en föreställning att politiska meningsmotståndare är att betrakta som så off att de är landsförrädare. Om det är en hållning som man liksom är beredd att försvara, och det har han ju uppenbart gjort genom att liksom stå fast vid det nu i en vecka, då är det ju vårt jobb att ta det ändå på som talande för att partiet han företräder.
Och att vi inte pratar inflation, skolbetyg, mängdrabatt och sådär. Är vi dumma som gör det? Blir vi blåsta av någon här?
Det är ju...
Dansar vi efter någons pipa?
Så här, det här är ju vad Parkinson kallar en cykelställs för. Alla kan ha uppfattningar om det här. Och alla kan ha uppfattningar om vi dessutom lägger in ekvivalensen i hur olika kan behandlas och sådär. Som sagt, det är en fråga som väldigt lätt stjäl allt syre. Men är den oviktig? Nej, det tycker jag inte.
Hur känner du inför det, Tove? Kan du ibland känna att det är någon som spelar dig? Att du vill liksom här tvingas sitta och prata om saker som egentligen kanske, där det egentligen finns viktigare saker?
Så här, när det gäller den första frågan vi diskuterade så är det ju, jag kan ju hålla med...
Vänsterpartiet vill inte prata med din, eller?
Nej, men jag kan hålla med att det är så graverande och det är liksom också hela den här närvaron av våldsideologi har vi ju återkommit till i podden, och det är ju någonting som verkligen tycker jag är oroande. Men att Richard Jomshof med liksom en sån här grej bara kan... dominera agendan och få och så. Det innebär ju, det är som Mattias säger, det är inte oviktigt att tala om det. Men det innebär att vi talar inte om inflationen, vi talar inte om skol.
Vad säger det om Richard Jomshofs omsorg och lojalitet till den sakpolitik som tidepolitiken verkligen...
Han har en egen agenda och den kommer som sagt vara i bokform, och jag tror att det...
Vi ser dig, Richard Jomshof, kan vi väl säga. Vi ser dig jävligt tydligt.
Men jag tror att skulle jag vara Jimmy Åkesson så här... Jag tror att det är dubbelt. Jag tror att å ena sidan så är det så att man vill ha en tidregering, då kan man gnissla tänder över det här. Å andra sidan så vet ju också Jimmie Åkesson att Jomshof har, det finns en resonans i SDs väljargrupp hos vissa av dem. Så att jag tror att det är kluvet för dem.
Har SD gett upp valet och helt övergivit tidigt projekt och kör sitt eget race nu och bara skiter i oss andra?
Jag tror att man ska klart för sig att det finns att de olika partierna drar åt sig olika personlighetstyper. Om man är smart, då går man med i sossarna eller Moderaterna. Om man
är riktigt smart, går man i Liberalerna.
Om man verkligen, verkligen vill säga sitt hjärtas mening med stora konsekvenser för sig själv, då går man med i SD på 90-talet eller 00-talet. Det finns en sån aspekt av frågan också.
Rent strukturellt,
men,
tänker jag.
Ja, precis. Men jag vill ändå återkomma till det här, att det är så här, debatt är ju liksom en mänsklig social verksamhet som också handlar om att positionera sig socialt. Och vi är väldigt tränade i det här att så här, med handväskor, ska vi inte prata om handväskor och vad det innebär för jämställdheten? Det är vi väldigt tränade i. Och alla kan vara med, och så har vi en handväskedebatt som pågår i en månad. Men så här, balkongflickor, ska vi prata om vad det innebär för jämställdhet? Ska vi gå så här på djupet och alla får säga sitt? Ja, men det är inte lika kul. Mm. Det blir inte lika bra, det är inte samma grej. Och det är samma sak här. Någon har använt fel ord. Liksom. Det är vi så otroligt tränade i. Utan att förringa. Liksom. Mm. Men det är så här, fel ord är lättare att prata om än den här våldtagna, mördade israeliska tjejen som släpas genom Gaza och möts av jubel. Hennes kropp skändas ytterligare och möts av jublande människor.
Det har vi pratat om många gånger i podden, så vi har inte haft svårt.
Jo, men den rörelse som avslöjade sig där, den är mycket svårare att prata om.
Mm. Jag skulle säga att ni till er som lyssnar, nu blev det, jag håller inte med Paulina, för jag skulle säga att det är egentligen ganska svårt att prata om vem som har sagt vad om man försöker gå på djupet med det, vilket jag försökt. Jag försökt pressa er, jag provocerar er lite, Tove var lite sur på mig tidigare, Mattias var lite sur på mig också.
Jag är inte sur på
dig. Nej, du är aldrig sur på mig. Jag tror att det är bra, för att jag tror att det här är ändå ett skit vi har haft med oss i 20 år i svensk politik. Vi måste börja borra i det, men ni som lyssnar, ni får jättegärna fundera själva på det här, för nu har jag verkligen vi har spelat in podd över en timme nu, vi har bara pratat det där. Vad tycker ni om det? Är det dumt av oss eller vill ni höra något annat? Hör jättegärna av er, för att jag hade bestämt mig innan den här podden att nu ska vi verkligen prata om det där så länge vi kan, för det är det valrörelsen ändå handlar om. Vi kanske inte löste det inte, kan jag säga. Men jag tycker det är ändå intressant att komma lite vidare. En sista fråga angående det här. Det står väl 2 eller möjligtvis 3-0 till vänstersidan. Det är kanske 10 eller 5 minuter kvar av matchen. Vänstersidan behöver ju bara stänga valrörelsen. De behöver bara rulla fram och tillbaka över sidlinjen. Det ska till något väldigt extra för att tiden ska vända. Vem tjänar mest på att vi inte pratar sakpolitik och vad som faktiskt har hänt och vad som kommer att hända, tror ni?
Ja, men det är uppenbarligen vänstersidan. Alltså, förlåt, men skulle man behandla det här som sker i Vänsterpartiet på det sätt som man skulle behandla motsvarande i tider, då hade vi haft en valrörelse som präglas av en motsvarande valstugereportage. Men det här jobbet gör inte våra journalister just nu. Mm.
Det här tror jag kommer att gynna Sverigedemokraterna och vänstersidan. Därför att de kan liksom var sin sida i en skrikmatch. Borgerligheten skäms. Borgerligheten kommer att förlora på det här just för att man har bundit sig till det här sänket Sverigedemokraterna och säger sig ska regera med dem och sånt där. Det här är ju liksom ännu ett exempel på vad vi skulle kunna få in i en regering efter 13 september, och det vore väldigt konstigt om, alltså det som man tänkte var en styrka, vi är eniga på vår sida, blir ju här ett sänke om det här är vad som erbjuds.
Polisen kom i veckan med en rolig nyhet. Sen 2024 har tillgreppsbrotten i form av inbrott i bostäder, fritidshus men även båtar och bilar minskat kraftigt.
Ja.
Rasat faktiskt. Det var en nyhet som inte fick lika mycket spridning som vissas tweet. Tack för det, Richard Jomshoff.
Ja, jag twittrade om det i alla fall.
Jag twittrade om det faktiskt tidigare, för jag hittade den statistiken tidigare och tyckte det är faktiskt fascinerande hur det har skett. Ja. Vilket enormt för det. Sen kan man säga att det här har pågått under väldigt lång tid också.
Men en aspekt av det här är ju att man har börjat skicka ut utländska ligor. Det här som vi fick höra för några år sedan.
Och inte bara skicka ut, de vågar inte komma längre.
Nej, men så här, det går inte och man kan inte skilja på folk och folk. Och nu tar vi för givet och säger, är du en utländsk liga? Varsågod, du får lämna landet. Och ingen tycker att det är konstigt.
Ja, och det sammanfaller väl också med, vad ska jag säga, säkerhetsföretagens tillväxt, det vill säga att folk är bättre på att skydda sin egendom idag.
Absolut, man är mer försiktig.
Det kan vara teknik, men det är ju också det här som också kom fram, att det grips många fler kopplade till svensk brottslighet utomlands numera. Alltså det internationella samarbetet har ju gått fram enormt på bara några år, och där har vi ju både för att veta liksom vilka du ska stoppa vid gränsen, så måste du ju ha ett samarbete som fungerar, för du kan liksom inte bara stoppa random personer.
Och det här är ju inte bara polisen, utan det är ju Gunnar Strömmer som har rest runt och träffat sina motsvarigheter i andra länder och drivit fram det här. Så att det här är verkligen en tid av framgång. Mm.
Hörrni, från med måndag så börjar vi med dagliga poddar igen, och då blir det förstås valrörelse för hela slanten. Jag kan berätta lite om vad vi kommer göra. Jag har funderat lite hit och dit. Ni som lyssnar får jättegärna komma med förslag. Men vi kommer då ha några sådana här rena sakområdespoddar där vi pratar om hur är läget i ekonomin, hur är läget i brottsligheten, hur är läget i energifrågan och så vidare. Vi kommer ha några, eller rätt många, titta tillbaka poddar på tidigare valrörelser. Då vi ska prata om vad hände egentligen då, vad kan vi lära oss av det. Och vi kommer ha några rena tyckarpoddar, och så kommer vi såklart också ha fredagspoddar. Och är det så att det dyker upp något jätteintressant mellanspel, så kommer vi göra det också. Hör jättegärna av er med vad ni vill höra i podden, för det är ju så att just nu kommer alla svenska medier bevaka valet, och det är ju inte så mycket mening ifall den här podden innehåller någonting ni hör på 10 andra ställen. Så hör gärna av er med vad ni inte hittar på andra ställen, så ska jag försöka fixa det åt er. Den servicen ska vi kunna erbjuda. Så blir 5 verkligt fullmatade veckor framåt. Kul, Tove!
Det blir toppen.
Visst är det fånigt med tyckare som koketterar med, åh, det är så jobbigt med val. Jag älskar val!
Nej, jag kände sticket där.
Hörrni, vi ska gå vidare. Rättelser har vi några. Återigen har mina bristande språk och ortnadskunskaper gjort sig påminda. Vem är tillräckligt spanskkunnig för att uttala den här enklavens namn på rätt sätt?
Ceuta.
Jag sa något mycket märkligt förra veckan.
Jag kan ingen spanska, vill jag bara understryka. Men
nej, men du kan ju latin och vulgär latin.
Sluta, så att det kan jag inte.
Hör gärna av er. Ja,
men då ska jag ta en i förväg, för du sa tidigare Al-Aqwa, och det är helt Al-Aqsa.
Al-Aqwa är ju väldigt roligt annars.
Vattenterroristerna, det är såhär, Aquaman. Då ska vi gå vidare. Oj, det blir lång podd idag, jag har pratat mycket idag känner jag. Det är dags för mitt favoritmoment, som vi kallar Svar direkt. Tungt moment. Många statsvetarprofessorer och även historiker följer detta slaviskt för att ta tempen på den utomparlamentariska delen av svensk borgerlighet. Samtidigt är det ett mycket lättsamt moment som i grad av gammal och gyckel kan mäta sig med det mesta och det bästa som Göteborgs TV gjorde på 80-talet i form av damorkestrar och bruna kavajer. Vi ska testa ledarskribenternas förmåga att tycka och göra det snabbt, primitivt och populistiskt. Rent praktiskt går det till att jag kommer lägga några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än man slukar en kräfta ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Då börjar vi med ett nygammalt förslag som har dansat upp igen. För nu är det Liberalerna som också öppnar för att förstatliga sjukvården. Det är en fråga som KD drivit länge. Övriga 6 partier säger tvärt nej. Men nu höjer KD insatsen. Ebba Busch krävde igår att ett beslut måste fattas efter valet om att vården ska förstatligas. Detta är avgörande för att vi ska stötta en regering nästa mandatperiod. Så tycker hon, hur tycker vi? Förstatligad vård, är vi för eller emot? Hela svar direkt.
Mot dessa ultimatum, sluta med dem.
Ja, det var inte det vi frågade efter.
För sig jag då.
För?
Jag är emot.
Mot.
Här är ju faktiskt pläderingarna mer intressanta. Varför är du emot?
Så här, alltså den här ständiga dragkampen att lösningen... Jag minns när samma sak skulle vara, när polisen skulle förstatligas. Då var ju det liksom,
du var ju inte med 1965, Mattias.
Nej, men det var ju bara här om året som det skulle...
Ja, man slog ihop
ja,
till alla.
Exakt. Och sen har man ju skylt på det i... många år efter att man har varit tvungen att omorganisera sig så man hann inte bekämpa någon brottslighet.
Vi har precis pratat om hur brottsligheten har bekämpats väldigt bra. Det kanske var den reformen.
Ja, jag tvivlar på det. Men liksom, det här är typisk sysselsättningsterapi som går i vågor för politiker. Jag är initialt skeptisk till det, men det är klart att det är mycket som inte funkar idag.
Men jag menar, vårdens organisering måste väl vara avgörande för dess framgång, eller?
Ja, men i så fall så ska man göra ett ordentligt reformarbete. Och vad är det för vårdformer som fungerar? Det är ju de här som har olika obligatoriska försäkringslösningar, vilket förvisso då också skulle behöva implementeras på nationell nivå. Men att skapa en statlig byråkrati istället för
den
regionala byråkratin och antagligen ovanpå den, det tror jag skulle bli, alltså det skulle bli motsvarande vad man gjorde för polisen. Väldigt mycket intern byråkrati.
Tove?
Jag säger för därför att jag tycker att det behövs en ordentlig genomlysning av hur vi organiserar sjukvården. Ebba Busch har helt rätt i det att hon säger att hade vi börjat från början så hade vi inte byggt upp det som vi gjort idag. Och bara det faktum att om någon av oss är liksom uppe i Jämtlandsfjällen och bryter benen så har man inte tillgång till journalen därför att de här systemen pratar inte med varann. Och sen är det ju så, om man börjar titta på reda fakta, så är det så att svensk sjukvård är rätt dyr. Vi lägger mycket pengar på sjukvård.
Är det 8% av BNP?
Jag vet inte hur det är, men om man också tittar på jämförelsen var förut på det och hur liksom det här med liksom läkartid med patient och sådär, så är det uppenbart att vi kan göra så mycket bättre för de pengarna. Så att det här behöver vi titta förutsättningslöst på. Och sen så är det ju klart att en statligt ansvar, en statlig organisation skulle ändå nedfalla i olika enheter och sådär. Men jag tror att det sättet som vi har idag bidrar till att konservera strukturer som är ineffektiva och inte alls ger oss så mycket som vi skulle kunna få ut för de här skattepengarna.
Mm. Vi fortsätter. Den svenska vildsvinstammen måste minska. Ja, det kräver Mikaela Jonsson från Lantbrukarnas Riksförbund i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Detta av beredskapsskäl för att säkra livsmedelsförsörjningen. Det är nämligen så att vildsvinstammen ökar snabbt och enligt LRF kommer det finnas 1 miljon vildsvin år 2030. Vilket då skapar problem för lantbruket och stora mängder spannmål och vall och även potatis och andra grödor förstörs av vildsvin. Antingen käkar de upp dem eller så bökar de upp det helt enkelt. Så tycker hon, vad tycker vi? Minska antalet vildsvin? Är vi för eller emot? Eller svar direkt.
För.
Kan inte bedöma detta.
Sätt in Obelix.
Hur många vildsvin bör vi ha, Mattias?
6274 och inte en till.
Svara i par.
Ni vet att vi hade ju inga vildsvin i Sverige. De utrotades ju på stenåldern. Och så här. Det har vi haft på den tidigare. Så rymde de ju under 90-talet. Och nu är de alltså en 500 000. Alltså. Mm. Mm-hmm. Paulina, du måste bli bättre på åsikter om allting.
Ja, jag vet.
Du får en plump i protokollet här igen. Vi går vidare. Ska vi till Mattias hemmaplan faktiskt. Inga fler undliga röror i Lidingö skolor. Ja, det lovar Christer Molin, moderat, som moderat och utbildningsnämndens ordförande på Lidingö. Endast god mat och mätta magar i Lidingö skolor lyder budskapet. Och alltså då inga fler undliga röror som nedryckare. Så tycker han, hur tycker vi? Inga fler undliga röror i skolmaten. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
För och jag har starka åsikter om detta.
Ja. Inga fler idiotiska moderata Lidingö-politiker.
Ja, då är jag emot då.
Vad är du för? Du vill inte ha undliga röror?
Nej, men han har helt rätt och han är på någonting väldigt viktigt. Alltså det som sker i den kommunala och regionala tantokratin är att tantokrater...
Att undliga röror förekommer.
Av olika kön.
Är det rödgröna röror?
Oj, vad kan vi i liksom... i den här kommunen göra för klimatet? Jo, vi ska börja servera vegetariskt i skolan.
Och för antirasismen, som är Baba Grush, så ökar förståelsen mellan folken.
Nej, men och det här är liksom ett...
Tove skrattar.
Det här förekommer inte sällan i den lokala tantokratin och det är ett problem. Därför att framförallt för äldre som får barn, mat som de inte kan äta och barn som får tofu i skolan som de inte heller kan äta och inte går i skolan på.
Jag tror väl att den lokala gubbokratin som har bestämt sig för att exakt 3 rätter är godkänd svensk mat är liksom lite ute och cyklar.
Vad tror ni var för bild som sammanförde, var tillsammans med det här budskapet?
Det var ju sås och potatis.
Ja, det var köttbullar och potatis. Det såg väldigt gott ut. Och brunsås och pressgurka och lingon.
Ja, det är jag för.
Det är inte dumt. Parentes. Personligen genomled jag ju Lidingö skolmat mellan 1984 och 1996. Vilket då väl för Åkesson Spatifraktionen är så nära världshistoriens höjdpunkt man kan komma. 40% av rätterna bestod av fiskpinnar, dock under olika namn.
Fiskpanetter.
Panetter, citronetter, panerad fisk, sprödbakad fisk och så vidare. Tillsammans med den där gräddfilsåsen som alla älskar.
Filsåsen.
I övrigt serverades delikatesser som amerikansk makaronerätt som bestod av sönderkokta snabbmakaroner med slakteriavfall. Samt morötter som revs i mitten på augusti och sedan stod framme ända till skolårets slut i juni.
Jag minns pannkakor som serverades med en... Det var väldigt smart. De tog grädde och sylt och blandade ihop. Så hade man det liksom i en sån här...
Rationalisering.
Ja, otroligt smart.
Det var därför Täby hade så låg kommunalskatt.
Men allvarligt talat, alltså så här, det här med mat, det vet ju ni, det är ju jätteviktigt, inte minst för integrationen. Och det här det är blodpuddingen och köttbullarna som man äter är liksom för många det första mötet med svensk kultur, och det är inte så dumt.
Jag kan komplettera med information om antalet butterflies och stiletter per capita i Lidingö skolor, men det får vara en hemlighet så länge.
Alltså en kommun som serverar remoulasås på kebaben ska liksom inte bli ett kulinariskt riktmärke.
Vill du ha den där hemska Sverigekebabsåsen som består av något majonnäsbaserat orange, eller?
På tal om det så
nej,
finns
den ska
det
vara stark och god.
Det finns ju en rosa sås som är den röda och den vita såsen tillsammans.
Mattias, hade Peter varit här hade jag frågat ifall han gjorde kaststjärnor på slöjden. Gjorde du det?
Nej, så... ja. Hörrni, jag var inte tillräckligt skicklig, men det förekom.
Jag tror att 75% av den manliga slöjdproduktionen under 90-talet var just kaststjärnor. Möjligtvis försökte man också på att göra, löda ihop någon nomchaka, men det gick väl inte så bra, tror jag.
De som inte satt och använde lödpennan för att göra snoppar.
Ja, precis. Eller sniffa lim.
Ja, hej. Det var producenten här. Jag känner att jag också behöver bidra lite till samtalet. Tantokrati i all ära, men den här bilden av att allt var så mycket bättre förr när vi hade traditionell svensk mat i skolmatsalarna. När jag under tidigt 00-tal fick njuta av pannbiffar och hamburgare som såg ut och förmodligen smakade ungefär som hålfotsinlägg från Wish, då hade jag nog väldigt gärna bytt min tallrik mot en bytta underlig röra av något slag. God mat är god och dålig mat är dålig, oavsett om den tar formen av underliga röror eller förment traditionell svensk husmanskost. För jag är ganska säker på att den som hade fått sitt första möte med traditionell svensk mat i min ungdoms skolmatsal, den hade nog ganska fort börjat googla det här med återvandringsbidrag. Så jag tycker det blir lite väl mycket kulturkrigstönteri i det här.
Blir dags för mitt favoritmoment. Det är inte att sniffa lim, utan det är det vi kallar är du smartare än en ledarskribent. Inget moment för de harhjärtade eller veksinnade. Ett moment lika grymt som kriget och kärleken, lika kargt i sin gestaltning som ett blad ur ett Hemingway-manuskript. Vi ska undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan, om de ämnen de tyckt så mycket om, och oj vad de har tyckt idag. Och ni där hemma i Hisingsbacka kan också vara med. Går det bättre för er än vad det går för Tove och Mattias och Paulina, då är ni ju smartare än ledarskribent. Och då tror jag att ni kommer klara denna valrörelse. Nej, då tror jag att denna valrörelse kommer lämna er helt ofördärvade av samtidens all hypokrisi och fariseisk egenrätt. Ibland skriver de här lite sent på kvällarna. Senast tog ju Erik hem då. Han dominerar ju sommaren fullständigt med vår vikarie Erik Thyselius.
Även som skribent vill jag tillägga. Jag hoppas alla har läst Erik.
Ja, alltså det är närmast obehagligt. Rejäl tankeställare till Tove här. En vikarie går in och sätter över på plats. Har du tagit ut rätt lag? Eller är du som Lars Tommy med Turbo och Sidlestani på plan och Zlatan på bänken?
Det kan man fundera på.
Erik sitter och hoppar på bänken, kan jag säga. Liksom. Och som Sidlestani är jag lite nervös just nu faktiskt. Regler kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga. Och vinnaren får välja platsen närmast dörren på måndagens redaktionsmöte. Är ni med?
Ja.
Vi har pratat Richard Jomshoff. Han var mellan 1999 och 2009 chefredaktör på Sverigedemokraternas medlemstidning som heter
Paulina. Mattias.
Jag tror det var Mattias.
SD-Kuriren.
SD-Kuriren, ja. Det var hårfint där verkligen, Paulina, men du vet hur det är. Störst går först. 2006 stängdes ju SD-Kuriens webbplats ner efter att en medarbetare till utrikesministern ringt upp webbhotellet. Det var ju så att man hade publicerat det vinnande bidraget i en tävling som gick ut på att rita karikatyrer på Mohammed. Och det gillade inte utrikesministern utan stängde ner tidningen då. Vad hette
utrikesministern?
Mattias.
Laila Freibalds.
Laila Freibalds.
Du borde skämmas. Och du. Och du.
Ja, fast det var inte du. Det var någon avgick i ett annat sammanhang.
Där hade hon en god poäng.
Laila Freibalds. Hon var ju mycket rutinerad politiker. Hon var också, vilket sällan har uppmärksammats, vår första utlandsfödda minister. Var var hon född?
Paulina.
Nu var Paulina först.
Lettland.
Kan du staden till mig?
Riga.
Ja, det var ganska lätt. Precis, hon föddes faktiskt under den tyska ockupationen av Lettland. Hennes föräldrar flydde sen. Tillbaka till Jomshoff. Han var ju tidigare ordförande i justitieutskottet, vilket vi har konstaterat flera gånger idag. Han avgick i februari förra året. Varför avgick han? Nu var Paulina först igen.
Varför han avgick? Jag trodde det var vilket utskott.
Nej, justitieutskottet.
Ja, då har du avbrutit.
Ja, men faktiskt. Jag hann inte färdigt.
Men han avgick därför att...
Jag
har glömt.
Det var på vapenfrågan.
Ja, det var när tidigregeringen efter massmordet i Örebro ville stoppa de här halvautomatiska vapnen. Då ville inte han vara med om detta. Paulina tappar sin poäng. Mattias går upp på sitt tredje poäng. Oj, oj. Men nu då? Vem efterträdde Jomshoff som ordförande i justitieutskottet?
Paulina. Henrik Winge.
Ja, där fick du tillbaka sitt poäng. Henrik Winge, för övrigt en trogen lyssnare på den här podden. Han är väldigt, väldigt trogen, berättade han för mig när vi träffades på Svenska Dagbladets mingel i Almedalen.
Kul.
Mer Jomshoff. Jag vet inte vad hans namn betyder, men det finns ju onekligen vissa etymologiska likheter med Jomsborg, det mytiska vikingafästet i södra Östersjön. Om Jomsborg kan man exempelvis läsa hos Saxo. Hos samma författare, alltså Saxo, möter vi också för första gången en annan person, en dansk som numera tillhör världshistoriens kanske mest kända personer. Saxo satte dock H-et på slutet av namnet. Vem är denna kända fiktiva person som Saxo var först att skriva om? Kanske världslitteraturens mest kända dansk.
Det är väl Hamlet, men då är det inte på slutet.
Saxo satte dock H-et på slutet.
Paulina.
Hamlet, precis.
Ja, men jag hann ju tänka det innan du sa det, ja. Och jag var snabbare än du förra gången.
Han stavade Hamlet med H på slutet, ja. Och Shakespeare ändrade detta. En Hamlet-fråga. Denna danska, tvekande ädling med hämnden som arvegods var förstås välutbildad. Men vilket var Hamlets alma mater? Vilket universitet hade han pluggat i på? Tillsammans med Horatius, tror jag.
Hade de universitet på tid?
Ja, hade de.
Mattias? Var det Bologna?
Nej, det hade man kunnat tro. Paulina ser plågad ut. Det här kan ju vara ett av de 137 universitet som Paulina har pluggat på. Men...
Nej, men faktum är att jag tänkte ta mig an Hamlet i somras, men så gjorde jag inte det och nu sitter jag och ångrar det.
Vadå tar du an Hamlet?
Jag har inte läst det. Har du?
Jag borde läst och sett vid ett antal tillfällen.
Och spelat Hamlet?
Nej, men jag har spelat Oidipus. Mm. Kom ihåg, jag hade så här toga på mig ett lakan och så spelade vi ett fint piksmusiken när jag stack ut mina ögon. Det var jättesorgligt. svaret är universitetet i Wittenberg. Jomsborg har också kopplats till det lika mytiska Vineta, staden som sjönk i Östersjön. Vilken annan fiktiv person besöker Vineta men kunde inte på grund av avsaknad av kapital rädda den fördömda...
Paulina. Det gjorde Nils Holgersson.
Ja, det gjorde han. En av de vackraste som handlar om. Nils Holgersson som befinner sig då vid Pommerns kust. Det är ju kräfttider, dock inte kräftpremiär. Vilket år avreglerades det tidigare lagstadgade första försäljningsdagen för kräftor?
Det ska vara exakt år alltså.
Ja.
Mattias? 2009.
Nej. Nej, det var en av de stora frihetsreformerna på 1900-talet, på 90-talet. Det var faktiskt 1994 redan. Jag ska berätta att det står 3-3-0. Faktiskt. Oj, oj, oj. Spännande.
Vem har nollan?
Hamlet. Idag är ju signalkräftan den vanligaste saluförda kräftan från Sverige, även för de kräftor då som har då svenskt ursprung. Men den är ju implanterad. Vad heter den?
Tove. Flodkräftan.
Snyggt, Tove. Har alltid en matfråga så här. När
tröstpriset.
När det ser lite jobbigt för dig. Vi har ju pratat Vänsterpartiet. Jag ska fråga några saker om deras tidigare ledare. Stalins verk symboliserar allt vad människornas bästa andar format sina drömmar och velat skapa i sin kamp. Ja, det citatet kommer från Vänsterpartiets ledare mellan 1951 och 1964. Vad hette han?
Tove.
Tove.
Men det är Hermansson.
Nej, det var inte. Vad hette denna stora Stalin-beundrare? Nej, han hette Hilding Hagberg.
Just det. Jag tänkte Sigurd.
Ett citat. Ja, visst känns som att man skulle heta Sigurd. Ja. Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. En gigant i den mänskliga utvecklingshistorien.
Det bör väl vara Sigurd Hermansson.
Det var Sigurd Hermansson, vi ska ta hela. Att vara kommunist är att ha Lenin och Stalin som föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän, sa då C.H. Hermansson. Vi tar en till. Det är då när Nordkoreas diktator Kim Il-sung jubilerade, då skickade Vänsterpartiet ett brev. Vänsterpartiet kommunisterna och jag personligen gratulerade hjärtligt med anledning av din 75-årsdag och vill uttrycka vår höga värdering av de stora insatser du har gjort under decennier för Koreas arbetarklass och folk i den världsomspännande antiimperialistiska kampen.
Paulina.
Gudrun
Schyman.
Nej.
Tove.
Mattias.
Tove.
Lars Werner.
Ja, det var Lars Werner.
När var detta?
Det var 1987.
Mm. När började Gudrun Schyman?
1993. Mm. 1961 byggdes ju Berlinmuren och hela världen förfärdes, dock inte Vänsterpartiet. Man hälsar med glädje att man äntligen begränsar snyltarna och parasiternas möjligheter, kunde man rapportera i partiets tidning. Och att bakgrunden till det här då var, citat, Västtysklands katolska och nazistiska styresmän som gärna skulle offra sin salighet för att få med sig Atlantpaktsbröderna på vätebombskrig. Alltså orsaken till att de byggde Berlinmuren. Vad hette Vänsterpartiets dåvarande tidning?
Mattias? Var det en Norrskens flamma?
Nej. Det var en vanlig tidning, så att säga, ja. Liksom, men kommunistisk. Den hette Nydag.
Ja.
Det var en av de där tidningarna som man då under kriget inte fick tillverkas. Vi lämnar V åt sitt öde och avslutar med dagens namn Dennis. Dennis Bergkamp, Ajas produkt från början. Men det var i denna klubb han krönte sin karriär genom att spela mellan 1995 och 2006 tillsammans bland annat Fredrik Ljungberg.
Mattias.
Arsenal.
Kunde du inte låta mig säga det?
Nej.
Vi tar en sista. Lite snapsvis med tanke på att det är kräfttider. Mera brännvin i glasen, mera glas på vårt bord, mera bord på kalasen, mer kalas på vår jord. Mer jordar kring månen, mera månar kring mars. Flera marscher till, ja vadå?
Tove
först.
Låt mig säga. Jag får säga starka minnen av att inte höra till när jag hör den här låten.
Varför det?
Ja, men så här, alla gånger man har suttit där och så här. Eller?
Vadå? Var det exkluderande för dig? Eller?
Nej, men bara så här.
Var du inte var skåning? Eller?
Ja, förmodligen.
Okej. Hörrni, vi sammanfattar. Och då visar det sig att Tove kom ikapp Paulina på en delad andra plats. Grattis, 3 poäng.
Tack så mycket.
Men det var Mattias som tog över då den av Erik frivilligt villigt nedlagda lagerkransen med 5 poäng. Grattis, Mattias. Ja, det här var, som jag brukar säga, allt jag hade att bjuda på idag. Det var rätt mycket jag hade bjuda på idag, Tove.
Men det är ju inte slut, Andreas, för du har väl också ett fint erbjudande.
Det har jag verkligen. Och det är ju så, med anledning av Richard Jomshofs uttalande så öppnar vi upp sajten. Nej, men det är ju så att vi vill gärna förstås att ni som lyssnar också ska prenumerera på Svenska Dagbladet och vara med och betala våra löner. Så att vi kan fortsätta med det här. Och då är det så att man faktiskt inte behöver betala våra löner just nu. Utan just nu kan man helt utan kostnad pröva på Svenska Dagbladet under hela valrörelsen. Och läsa allting och få digital tillgång till allting. Och det gör man genom att gå in på svd.se/testaledare. svd.se/testaledare. Så om ni går in och skriver upp er där får ni läsa Svenska Dagbladet ända fram till valet. Och förhoppningsvis efteråt också. Det var det du tänkte på, va?
Det var det jag tänkte på.
Ja, Tove Livendal, var vi nöjda med detta?
Nu är vi nöjda.
Nu är vi nöjda. Stort tack Tove Livendal för att du medverkar idag.
Tack Andreas.
Stort tack Mattias Svensson för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack Paulina Neuding för att du medverkade.
Tack, det var roligt att vara tillbaka.
Och vi ville inte exkludera dig genom att sjunga marschet i Skåne. Ja, och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Det gäller då framförallt under valrörelsen nu. Hör av er till ledarsidan /svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.